Hallå du, Patrik här. Hos mig är det den 5 juni 2023 och klockan är strax efter 9:30 på kvällen. Det är fortfarande riktigt ljust ute och det är en klarblå himmel med inslag av rosa skulle jag gissa. Klarblå himmel. Visste du att om solen legat aningen längre bort, eller om luften som vi andas hade haft en annan blandning, så hade vi kanske istället sagt en klar rosa eller en klar röd himmel. Men nu är den blå. Och det är fint. Jag har bestämt mig för att jag vill börja med en liten sång av Allan Edwall som jag sjunger ibland om jag besöker ett bröllop. Och jag har väl egentligen ingen speciell anledning till det. Jag tycker om Allan. Och vill vi hitta en anledning så kan vi väl säga att det är för att en del av innehållet idag handlar om kärlek och attraktion. Här kommer Allan. Som dagg och honung i din ljuva mun, som rosor doftar du i junilund, och likt en duva så vit och ren är kärleken, bom, 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 bom. Och nu är kärlekens ljuva stund, när jag får kyssa din varma mun. Och morgondagen med sorg och gråt, vi skrattar åt. Ja, morgondagen med sorg och gråt, vi skrattar åt. Bom, 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 bom. Det är inte helt lätt att sjunga när jag ska sjunga liksom sådär. Lite sådär så att det inte blir för angeläget. Att inte ska liksom, jag vill inte ta bort din lilla sömnmysstund här genom att vråla på. Men jag hoppas att den var okej ändå. Det finns egentligen en vers till i den här i mitten, men den brukar jag alltid skippa för jag tycker den är så jäkla deppig. Men jag ska läsa den för dig ändå. Men svart som natten är en trolös vän, och kall som is är saknaden, och ensamheten är arm och grå att vänta på, att vänta på. Jag tycker inte riktigt liksom, den platsar inte på ett bröllop. Jag kan komma när de ska skilja sig så kan jag sjunga den också. Det är ett annat läge. Okej, det här är 15:e avsnittet av Jag måste sova. Podden som det är helt okej att somna till. Eller jag vill att du ska somna till den här podden. Någonting jag tycker väldigt mycket om, det är när jag får förslag på ämnen att prata om från dig som lyssnar. Och då, om du vill göra det, ge mig ett förslag, så kan du göra precis som Tyra gjorde. Du kan leta upp mig på Instagram. Och det finns en länk till min Instagram i avsnittsbeskrivningen. Och så skickar du helt enkelt ditt förslag till mig där. Precis som Tyra gjorde. Tyra, du föreslog att jag kunde prata om gymnasiet. Så det ska jag göra på sitt sätt. Jag funderade först och kom på några olika minnen från gymnasietiden, men egentligen så visste jag direkt vilket av dem som jag ville berätta om. Så nu kommer det här. Den allra första pussen i mitt liv, som på något vis var kopplad till någon form av förälskelse och attraktion, den fick jag när jag var kanske 5-6 år gammal. Men eftersom inte hon som jag bussade har bett mig att berätta den här historien, så tänkte jag att hon får heta Anna. Så när vi båda två var då 5-6 år gamla, så satt vi på lekplatsen hemma på min gård i sånt där trekantigt litet trähus. Och så pussade vi varandra. Och jag vet att jag upplevde det som ett romantiskt ögonblick. Och det tror jag att Anna också gjorde faktiskt. Tänk att vi så unga redan kan uppleva romantik. Well, den här historien ska ju inte handla om den pussen. Där jag växte upp så fanns det landsortsdisco, kan man kalla det så. Stora ställen som låg en bra bit från tätorterna med liksom så här, vet, flera olika dansgolv och kanske 1000-1500 besökare per kväll. Och vi hade ett på vintern som hette Ekebo. Och så hade vi ett på sommaren som hette Vägarsked. Och Vägarsked, det låg i princip mitt ute i skogen och var sånt där fantastiskt ställe med olika dansrotunder. Och om inte jag minns fel så var det sån här tivoliaktiga grejer, alltså lotterier och chokladhjul och så vidare. Men jag kan minnas fel om just det. Men oavsett så var Vägarsked som sinnebilden av en folkets park på valfri mindre ort i Sverige. Och det är där den här historien tar sin början. Jag är 16 år och jag går första året på gymnasiet. Jag har åkt med ett par kompisar till Vägarsked och dansat och druckit suspekta spritblandningar som har gömt i skogen utanför själva Vägarsked. Klockan börjar närma sig stängningsdags och på den tiden var alltid den sista eller de två sista låtarna tryckare. Och då hade man valet. Antingen blev man uppbjuden. Jag var själv oftast för blyg för att våga vara den som bjöd upp. Men den här skräcken för att bli nobbad var helt enkelt för stor. Eller så blev man inte uppbjuden. Och då gick man runt och skulle verka cool. Kanske försöka sätta igång ett bråk så där lagom mycket. Så att det inte blev något bråk. Men så kunde man ju säga till polarna sen att det var så nära att jag nitade en jäveln. Men egentligen ville jag bara få dansa tryckare. Det var ju så mysigt. Att få vagga runt så nära en annan person till musik som var så högt uppskruvad att det vibrerade i hela kroppen när bastonerna kom. Och just den här kvällen blev jag uppbjuden av Anna. Och jag skulle nästan kunna sätta en peng på att vi dansade till I Wanna Know What Love Is av Foreigner. Så tog låten slut. Det oförlåtande städljuset slogs på i samma ögonblick. Och det var dags att ta sig till bussarna som kör oss hem. Men i ärlighetens namn så brukade en tryckare också innebära åtminstone en kyss. Och Anna böjer sig framåt för att kyssa mig. Men jag var inte intresserad av Anna på det viset. Så instinktivt och lite förvånad drar jag tillbaka mitt ansikte. Och från det här ögonblicket blir hela situationen som en film. Jag ser hur Annas ansiktsuttryck förändras på en millisekund. Jag vet inte exakt hur jag ska beskriva det, men som någon som tappat ansiktet och blivit djupt sårad. Hon vänder sig om och tränger sig genom folkmassorna och springer därifrån. Och jag känner mig som en riktig skit. Förvånad fortfarande, men som en skit. Och sen minns jag inte mer från just den här kvällen eller den här händelsen. Och åren går och eftersom vi bor på en liten ort så springer jag och Anna på varandra då och då. Vi ingår inte i samma vänskapskrets och inte på det viset, mer som att vi ser varandra på olika ställen ute på byn, som man uttrycker det. Vi växlade aldrig ett ord med varandra efter den kvällen. Och när hon ser mig så upplever jag hennes blick som dömande, som föraktfull. Jag har ingen aning om varför, men samtidigt var jag ju medveten om att det fanns de där hemma, så tyckte jag var en jobbig och konstig människa och tänkte att ja, hon tycker väl att jag är en fjant eller något. Och folk tyckte med rätta att jag var jobbig och konstig. För jag hade ett outtröttligt behov av uppmärksamhet. Och det fanns inte riktigt några gränser för vad jag tog mig till för att få det. Så detta hade kunnat vara en förklaring till Annas sätt att se på mig. Sen gick åren ännu mer. Och så blev det dags för 20-årsträff med niondeklassarna i kommunen. Och efter att festen tagit slut på Gästis så föreslår Thomas, som då ägde ICA-butiken i Klippans centrum, att ett gäng av oss skulle gå till lagret på ICA och ha efterfest. De hade förfestat där, så där fanns allt vi kunde behöva. Och lagret hade inrätts med toapappsbalar som soffor och bord. Och det fanns ett rejält groggbord. Och bland alla oss som gick på den här efterfesten fanns också Anna. Vi pratade inte med varandra, men när jag förstod att hon var på väg att gå hem så tänkte jag att jag måste fråga. För vid det här laget så hade tanken föresvävat mig att hennes blick kanske också hade något att göra med den där kvällen på Vägarsked för nästan 20 år sedan. Så när Anna gick ut på lastbryggan för att gå hem så smet jag efter och stängde dörren bakom mig. Och så tog jag mod till mig och berättade om hur jag hade upplevt de här blickarna från henne sen vi blev vuxna som dömande och hårda. Och så frågade jag: minns du en kväll på Vägarsked? Och hon svarade omedelbart: ja, det gör jag. Och det är det som blickarna handlar om. Mitt sätt att se på dig handlar inte om att döma dig. De handlar om att jag känner skam för den kvällen. Och jag tänkte: men snälla rara, har du burit på den skammen i nästan 20 år? Och jag sa säkert någonting i stil med: men det behöver du verkligen inte göra. Men det gör jag, sa hon. Tystnad. Jag tänker. Och så säger jag: Anna, vad sägs om att vi slutar cirkeln? Vad sägs om att vi tar den där kyssen nu istället? Hon ler. Hon säger ja. Och vi böjer oss fram och kysser varandra. På ICAs lastbrygga klockan 3 eller 3:30 på morgonen. Men det kändes mycket större än så. Det kändes bra. Jag tror inte vi har pratat sedan den natten, men det spelar ingen roll heller. För det var inte det som kyssen handlade om. Innan jag fortsätter till nästa grej så bara tänkte jag säga att om det är så du hoppas på att det kommer en saga från Per ikväll. En riktigt, riktigt tråkig saga. Så gör du det. Men först om en liten stund. För först så ska jag nu prata om det som jag har lovat tidigare att jag ska prata om. Och det var Paula gav mig förslaget att prata om skönhet. Och skönhet beroende på hur vi väljer att tolka den inre respektive den yttre skönheten. Och då tänker jag att vi kan börja med att dela upp det här med skönhet i tre kategorier. Vacker på utsidan, vacker på insidan och vacker både på in- och utsidan. Och som ett litet förslag på vacker på utsidan, eller en metafor, inte en metafor, en liknelse. Det är en metafor. Har du sett hur man gör när man förbereder mat som ska fotograferas för reklam eller så? En hamburgare till exempel, eller en glass. Och när vi ser de här bilderna så på ytan ser de alltid ut som världens godaste. Men sättet de tar sig dit för att skapa denna illusion är ren fejk och väldigt aptitdödande. Jag skulle aldrig vilja äta en hamburgare eller en glass som har preppats för fotografering. Jag gjorde faktiskt så att jag letade upp en länk till en liten film som beskriver just detta. Om hur man preppar mat. Och jag har lagt en liten länk i avsnittsbeskrivningen, så kan du titta där om du har lust. Okej, det var vacker på utsidan. Om vi då pratar om vacker på insidan, så det här pratade jag om i förra avsnittet, men jag tar det igen. Vi tar en bok. En bok med ett anspråkslöst omslag. Ganska anspråkslöst, vardagligt. Inte fancy överhuvudtaget. Så läser vi boken. Och så visar det sig att det som rymmer sig innanför pärmarna är helt fantastiskt. Livsomvälvande kanske. Lärande. Värmande. Omtumlande. Och helt plötsligt så kan det här anspråkslösa omslaget bli otroligt vackert, för att insidan har gett oss en så speciell upplevelse. Och jag tycker att det är samma med människor. Och helt plötsligt så faller den här boken eller personen under den tredje kategorin. Vacker på både insidan och utsidan. Man kan väl säga att det här sista, att läsa en bok och sen förändras hela upplevelsen, liksom hela boken och även dess omslag. En människas yttre kan ju också förändras helt plötsligt framför ögonen på oss inom bråkdelen av en sekund. Och det gjorde jag en lite mer ingående funderingar för några år sedan, som jag gjorde en liten film av. Och jag har lagt en länk till den filmen i avsnittsbeskrivningen. Och utan att spoila den här filmen så har jag en liten fråga till dig. Hur länge kan genomsnittsmänniskan titta en annan människa i ögonen innan det börjar kännas obekvämt och en vill titta bort? I en studie med 498 deltagare vid ett universitet i London så provar man just det här. Och genomsnittstiden innan människorna kände att de ville vika av med blicken. Den var 3,3 sekunder. Det är väldigt kort tid. Och jag har en egen teori kring det här. Om vi utgår från att den du ser i ögonen inte är någon du är i en intim relation med, så är det att just efter 3,3 sekunder så upplever vi att vi går över en gräns. Att vi kommer för nära. Det börjar helt plötsligt kännas intimt. Intimt på det viset som vi bara tillåter oss med den vi har en intim relation med. Har du någon annan fundering kring det, så får du jättegärna dela det. Jag ska ge ett annat perspektiv på det här med yttre och inre skönhet. Och det här är en upplevelse som tar sin start i en inre skönhet, kan man säga. Av en slump så lärde jag känna en person via telefonslussen på Sveriges Radio när jag ringde in för någon tävling. Och det var lång väntetid innan jag skulle bli inkopplad till studion och vi började prata med varandra. Och sen blev jag inkopplad till studion och jag deltog i tävlingen och jag vann. Och då blev jag kopplad till telefonslussen igen för att radion skulle få min adress, för de skulle skicka mig ett pris. Och det var en diskborste, minns jag, som det stod Sveriges Radio på. Och då kom jag tillbaka till hon jag hade pratat med innan, och det slutade med att vi satt och pratade där väldigt länge. Och sen bytte vi telefonnummer och fortsatte hålla kontakten. Och det här var ju innan sociala medier, så vi pratade på telefon och så skickade vi brev till varandra. Och jag var helt förälskad i hennes röst. Men jag hade inte en aning om hur hon såg ut. Dessutom så bestämde vi av någon anledning som jag inte minns att vi inte skulle dela några foton med varandra innan vi träffades. De enda foton vi delade, det var av oss själva som barn, för att ge någon slags hint. Och så efter kanske 2-3 månader så bestämde vi att vi skulle träffas i samband med att hon skulle besöka sin familj som inte bodde så långt från där jag bodde vid jul. Och det här, det blev dagar av nervös förväntan, och så till slut var dagen kommen och jag åkte ner till stationen för att hämta upp henne. Och jag skulle till slut få träffa personen vars röst och tankar gjort mig så förälskad. Och så såg jag henne, och hon såg mig. Och vi log. Men båda kände antagligen exakt samma sak just i det ögonblicket. Nej. Vi kramade om varandra och i kramen sa jag antagligen någonting i stil med välkommen, vad kul att du äntligen är här. Och jag minns tydligt hennes svar, fortfarande under vår kram. Hon sa, det låter som du, men det är inte du. Jag tror hon skulle stanna i 2 eller 3 dagar kanske, men redan nästa dag så satt hon på tåget tillbaka till Stockholm. Och vi hördes aldrig av igen. En sista liten tanke. Och jag tänker att du säkert också varit med om någonting sånt här. Att vi möter någon med en utsida som är så fantastiskt vacker. Att vi förleds att tro och vill tro att insidan nog också måste vara oerhört vacker, när utsidan är så bortom alla gränser fantastisk. Och sen går tiden, och den där insidan visar sig långsamt vara rutten. Och den börjar tränga igenom mer och mer genom porerna på det där vackra skalet. Och så när tillräckligt mycket av det där ruttna trängt igenom ser vi helt plötsligt hur utsidan nu är motbjudande. Det är en smärtsam erfarenhet. Men förhoppningsvis tar vi med oss någonting in i framtiden som gör att vi öppnar den där boken och kanske åtminstone läser förordet. Som man säger, döm inte boken efter omslaget. Och det gäller i båda riktningarna. Eller för att fortsätta med slitna citat. Skynda långsamt. Det är alldeles strax dags för Pers saga. Men jag funderar på en grej. Jag lyssnade på ett program på radion igår som handlar om hur människor blir sämre på läsförståelse, hur människor blir sämre på att skriva, och att det är tydligt att det har med de digitala verktygen att göra. Att skriver vi för hand så hinner hjärnan med att processa samtidigt som vi skriver på ett helt annat sätt. Vi memorerar mycket mer när vi skriver för hand. Och det är för att vi blir lite mer selektiva, för att vi skriver långsammare för hand än vad vi kan göra på en dator. Och då kom jag helt plötsligt att tänka på ordet bakåtsträvande. Och bakåtsträvande brukar ju oftast vara ett negativt ord man ger till folk eller rörelser eller vad det nu kan vara, att ni sådana bakåtsträvare. Men så undrar jag, skulle bakåtsträvare i en snar framtid kunna bli ett positivt ord? För när det gäller just skriva och läsa så är det ju så fundamentala saker för att kunna berika våra liv, för att kunna uttrycka oss, för att kunna ta till oss information och berättelser och liknande. Och vad forskningen då säger nu, så skulle vi behöva ta steg bakåt. Så vem vet? Kanske är bakåtsträvare ett positivt ord om några år. Vi får se. Nu tycker jag det är dags för världens tråkigaste saga. Försök 3 från Per. Och mitt tredje försök att göra världens tråkigaste saga mindre tråkig än vad den kanske är. Den här sagan har Per, jag tror han har döpt den till det här, han har inte sagt det här rubriken, men sen kväll saga. Svenne var full. Han hade varit på Gröne Jägaren och druckit 2 öl för mycket. Han borde ha slutat, men han hade sneglat på tjejen i hörnet och hoppats att en ängel funnit ett sätt för henne att komma över och säga hej. Men den ängeln hade inte funnits där ikväll. Han var hungrig också. Så han gick och drog på sig täckjackan och mössan och gick bort till korvkiosken vid Björns trädgård. Det var lite kö, men till slut var det hans tur att beställa. Han beställde en 150 grams hamburgare. När han skulle ta första tuggan gled hamburgaren ur hans grepp ner i snön. Det fanns en skön snödriva där, som en divan. Svenne la sig ner i divanen och började laga sin hamburgare. Allt fanns där. Brödet, burgaren, salladen, osten, dressingen och sista brödskivan. Burgaren blev bra. Den var nu dubbelt så stor som när han beställde den. Där var bröd, snö, grus, burgare, snö, grus, sallad, ost, snö, grus, dressing och till sist bröd. Det var skönt att ligga i en divan och äta hamburgare. Den var god. Det gjorde inte så mycket att halva burgaren var gjord av snö och grus. Sen när han ätit den reste han på sig och snubblade bort till tunnelbanan. Han ramlade i rulltrappan och föll några gånger. Och när han reste sig så hade han ränder av rulltrappan i ansiktet. Det märkte han inte. Han satte sig på tåget som gick mot Hässelby strand. Han skulle bara till Blackeberg, men han somnade. Och han vaknade i lokstallarna. Det var skönt. Det blev mörkt. Han somnade till lite. Det kom en vakt som försökte väcka honom, men han vaknade inte. Så han sov vidare. Och sen blev det morgon. De städade tåget och lät honom sova. De var snälla som inte väckte honom. När tåget gick igen så vaknade han till. Han förstod lite halvt att klockan var mer än han trodde eftersom det hade blivit ljust. Men vid Blackeberg lyckades han kliva av. Och då var han förskräckligt kissnödig. Så det första han gjorde var att kissa mot en betongvägg nere i gångtunneln. Det var så tidigt så ingen såg det i alla fall. Och sen så gick han hem till sin lägenhet och la sig i sängen och somnade om. När han vaknade var klockan 3 på eftermiddagen. Han hade missat att åka till jobbet i Sundbyberg. Men det var ett skitjobb i alla fall. De har inte märkt att han var borta visade sig när han dök upp nästa dag. Det var ett lager. Man fick en lapp med en plocklista och så plockade man ihop skruvar och annat som någon hade beställt för att utföra något slags jobb eller laga något. Man kunde aldrig veta vad det var folk skulle göra med skruvarna och muttrarna de beställt. Man fick bara en lista. Det var ett mysterium. Det som skickades var helt nödvändigt för att folk skulle kunna skruva ihop eller laga något. Men vad det var som skulle byggas, det fick man aldrig veta. Som att vara en ängel. Att lösa något viktigt för någon utan att få ett tack. Eller ens att någon visste om att Svenne eller någon av hans kollegor hade packat ihop det. Altruism med lön. En osynlig vänlighet betald över nätet med Swish. En osynlig vänlighet. Är inte det högsta målet med allas vår tillvaro? Är inte det högsta vi kan göra för varandra att vara vänliga utan att någon lägger märke till det? Som att sitta i kassan, att tvätta någon på sjukhuset som är sövd, som inte vet vem som tvättar det. Att köra en buss med pendlare som inte lägger märke till ens ansikte. Att verka i det dolda. Att vara Jason Bourne. osyndig och hemlig. Men på riktigt. För man är inte ens cool. Är det så att du fortfarande känner dig typ klarvaken? Då tänker jag att jag kommer vara kvar en liten stund till. Men jag tänker att i så fall kanske det kan vara läge för dig att fylla på med någonting till i spellistan. Kanske ett avsnitt till av min podd eller ett avsnitt av någon annan podd som du gillar. Eller varför inte lite vågor eller regndroppar mot tältduk eller brus i någon valfri färg. Jag tänker att du ska försöka. Jag ska inte veta hur du ska försöka. Men tänk min röst som att den sitter i ett annat rum kanske. Att du inte behöver lyssna så noga på vad jag säger. Även om du skulle råka vara så att det är någonting du tycker är lite intressant. För det är ju så att du kan lyssna på det här avsnittet imorgon igen. Och jag kommer att säga exakt samma saker på exakt samma ställe. Till och med det här. Du kan lyssna på det här till frukost om du vill. Men nu så tänk att jag sitter i ett annat rum kanske. Att jag pratar med någon annan. Och att min röst mer är ett tryggt brummande än berättande. Charlotta föreslog ämnet höga byggnader. Det här är samma Charlotta som för några avsnitt sedan föreslog att jag skulle prata om dammsugare. Ja. Så det blir en liten historia om en väldigt hög byggnad som är drygt 140 meter hög och är röd och står i en hamn i en stad i Sydkorea. Men då, när den här historien utspelar sig, så var den vit med ljusblå bokstäver och den stod Kockum på den. Och på den tiden kallades den för Kockumskranen och stod nere i hamnen i Malmö. Och på den tiden så var den liksom, ska man säga, det var det man såg när man kom norrifrån till exempel. Då var det Kockumskranen man såg. Och så försvann den och så kom Turning Torso och idag är det Turning Torso man ser. Landmärke heter det. Det var Malmös landmärke på den tiden. Nåväl. Historien är som följer. Den här Kockumskranen skulle monteras ner och skeppas till Sydkorea. Och de sålde den för $1 mot att det här företaget tog ner den och skeppade den själva. Och då gjordes det en dokumentärfilm om Kockumskranens nerplockande tillsammans med berättelsen om Kockumsvarvet som byggde båtar. Och det blev en film som sen hette Bye Bye Malmö som är regisserad av en kille som heter Fredrik Gerten. Och jag var med och jobbade på den här dokumentärfilmen som assistent kan man väl säga. Det innebar att jag sprang med batterier till kamerorna och jag stack och köpte mat och var allmänt behjälplig. Och så kom den stora dagen när man skulle hissa ner liksom den stora delen mellan benen. Man hade skurit av, man hade sågat av liksom hela den här kroppen mellan de 140 meter höga benen för att sänka ner den. Och det var massor med folk som var där och tittade och så började man sänka den Och att groden kom 15 centimeter och sen var det stopp. Allting bara la ner och man kunde inte räkna ut vad det var. Man fick helt enkelt lägga ner arbetet för den dagen. Och det här är ju ett arbete som kostade väldigt mycket pengar såklart. Väldigt mycket människor, väldigt mycket maskiner inblandade. Så ett stort avbräck. Det visade sig sen, för de kunde fortsätta jobba igen dagen efter, att det var en liten säkring som kostade 8 kronor som hade gått sönder. Som avbröt detta stora arbete. Men nu ska vi prata om mig och Kockumskranen. Och då var det så, när de avbröt då arbetet den första dagen, så satte en av fotograferna, satt allra längst upp på Kockumskranen och filmade därifrån. Så att jag blev ombedd att åka upp till Jon, som han heter, och hjälpa honom att plocka ner grejerna hans grejer från kranen. Och det fanns ju då hissar då, och de satt i benen på den här kranen. Och det var ben som gick diagonalt och det var inga bekvämligheter. Där fanns inga fönster i den här hissen. Och vi åkte upp. Och det kändes som den här resan aldrig skulle ta slut. Det tog flera minuter att åka upp där. Och man kände hur den här hissen liksom hackade sig fram där på diagonalen. Och så till slut så kom vi upp. Och då är det så här att i mitt liv så har jag upplevt rätt rejäl höjdrädsla. Du känner kanske till den här känslan, du vet, man ligger uppe på någonting väldigt högt, alldeles ute vid kanten och tittar ner. Och så är det som att det är en kraft liksom som försöker dra en över kanten och ner. Har du känt den känslan någon gång? I alla fall, jag har då känt den här rädslan vid några tillfällen i mitt liv. Och nu så ska jag kliva av en hiss på 140 meters höjd. Och jag vet inte hur jag kommer att reagera. Och jag kliver ut och det är liksom, det är inte in i ett skyddat hus utan det är öppet. Där är några låga staket som är det enda skyddet från att ramla ner 140 meter ner i betongen. Men grejen är att det är så vackert. Att få uppleva någonting från den höjden. Och det är ju egentligen inte, alltså 140 meter. Om du går 140 meter känns inte det någonting. Men om du ställer det, de där 140 meterna rakt upp och befinner dig allra längst upp där, så är det väldigt högt. Det ger ett perspektiv som jag aldrig hade upplevt förut, mer än kanske i ett flygplan. Och nu står jag där uppe på Kockumskranen och det var klarblå himmel den dagen. Och det var inte ens disikt. Och jag kunde se ut över hela Malmö. Och jag tittade norrut. Och insåg hur platt Skåne är. För jag såg hela vägen upp till Helsingborg. Och det är alltså ungefär, jag tror det är ungefär 8 mil mellan Malmö och Helsingborg. Det är en rätt rejäl sträcka. Det var en fantastisk upplevelse. Och om du någon gång får möjlighet att ta dig, om än så bara 140 meter upp i luften en gång, så ta chansen. Det är värt det.